I avsnitt 360 av Arsenal Göteborgs podcast så är jag tillbaka, Filip Tolf, och Tobias Tobbe Hannesson efter, ja, det är väl ungefär en och en halv vecka med tanke på att det var tisdag förra veckan, så vad blir en och en halv vecka? Ja, ja, i alla fall! Och vad pratar vi om då under, efter en och en halv vecka? Ja, vi pratar om sömn och vi pratar om konsertupplevelser och sen är vi båda lite grann och tassar snabbt som satan på Arsenal Porto, men vi drar oss lite grann tillbaka i skjortan och tänker upp, 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 en sak i taget, för vi har ju inte ens pratat om Arsenal Brentforden. Så det blir några korta ord om det. Det pratas bastu, laganda, Arteta med mycket mer. Och sen då går vi in på Arsenal Porto, åttondelsfinalen, returmötet i Champions League. Och det pratas om Ödegård, det pratas Raya, det pratas Portos tränare, det pratas byten och självklart om straffläggningen och David Raya. Ja, detta och mycket, mycket mer i dagens avsnitt. Och ja, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg? Då vet ni vad ni ska göra. Ni går in på arsenalgoteborg.se, läser där hur man blir medlem. Ni kan också hitta podden där. Och så kan ni besöka våra sociala medier, @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Och på Facebook finns där en Facebook-sida som heter Arsenal Göteborg Forum. Gå in där. Gör vad ni gör på Facebook. Och så finns det en like-sida som heter Arsenal Göteborg. Ja, med det sagt, jag tror det var allt. Jag tror det var det. Här har ni ett gött avsnitt med mig och Tobias Tobbe Hannesson. OTB Gunner. Ja, hallå, 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 hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig i sedvanlig ordning Tobias Tobbe Johannesson. Hallå Tobbe, hur mår du?
Tjena gubben, jag mår bra, hur mår du själv?
Jag mår bra. Jag har varit så jävla evolutiskt trött i hela veckan som gått, men och haft svårt att sova så, men i natt sov jag som en bebis.
Ja.
Så då, nu mår jag bra.
Bara, inte natten tidigare då.
Nej. Nej, nej du, natten tidigare var ju natten efter Porto-matchen ju.
Det stämmer, ja. Men du sov inte bra då, är det det du säger?
Nej, då sov jag skitdåligt. Vad fan, matchen var ju inte slut förrän halv ett. Eller när var den slut? Ett. 12 kanske. Nej men du vet, 12, ja, så är man inte säng förrän halv ett. Och så somnar man inte förrän ett. Och sen började jag, skulle jag gå upp dagen efter skulle jag gå upp klockan 5. Så ja, det blev väl 3-4 timmar sömn den natten.
Lagom, säger man väl.
Ja, det är riktigt knegarsömn det.
Ja.
Men ja, hur mår du?
Här,
du...
Jävlar. Ja. Nej, men jag mår kanske bättre än dig då. Jag har ändå... jag har liksom ändå landat någonstans i... Jag sov faktiskt ganska bra, för jag var bara sån, jag orkar inte vara uppe.
Mm.
Liksom efter matchen. Så orkar jag inte riktigt vara uppe, utan jag däckade mig ganska direkt liksom.
Ja.
Så det var väl ändå relativt nöjd med på något vis.
Ja, alltså du, det är ju du som drar den här lansen mest av oss två, att klockan 9, det är för sent.
Ja, men det har jag gjort, och det står jag fast vid.
Ja,
det säger jag ingenting om.
Nej, enig.
Nej, men det är sena matcher, och så var jag sån. Men till ska vi gå igenom det redan nu? Det är ju faktiskt så att alla vet ju redan vad som hände i matchen. Vi ska ju börja någon annanstans, men vi kan väl kanske börja nu då med att Arsenal faktiskt vann på straffa mot Porto och är vidare Champions League. Och det första gången det är straffläggning på 8 säsonger, tror jag bestämt att det var, va?
När, i Champions League? Vad pratar du om nu?
Att någon har gått vidare i den delen av gruppspelet i Champions League. På straffar. Första gången på, var det 8 år, tror jag läste.
Åh fan, det här är nyheter för mig.
Okej, okay. Är det någon som jag fel? Jag tyckte jag läste det på Twitter att det är första gången på så många år som detta faktiskt har händer. Att någon går vidare på straffar i den här delen av Champions League.
Det var som fan. Ja. Arsenal Ano 2024. Vi bara slår rekord på rekord på rekord, vet du. Det är så vi jobbar.
Ja. Det är imponerande på något vis. Ja, nej, men så det är klart att det satt väl med kroppen.
Göttarna.
Att det var väl ändå en del ångest och sånt innan, för det var det inte det?
Alltså, jo, jag ska ärligt talat säga att den onsdagen visst gick, alltså personligen är det klart jag gick och tänkte på jobbet, och, eller på jobbet, ja, nej men jag var på jobbet och gick och tänkte på matchen. Men grejen är att det är ju nytt jobb för mig, vilket det blir lite, det vet ju alla som har börjat ett nytt jobb.
Ja, du är ju den sväng om.
Ja, det vet ju alla som har börjat ett nytt jobb. De första 2-3 veckorna, de liksom, då är det fullt ös liksom, innan man kommer in i det. Så det var mest bara jobb, jobb, jobb. Och direkt efter jobbet så satte jag mig på tåget, åkte till Stockholm och gick på konsert onsdagen.
Direkt, var det för
konsert då? Det var The Cavern Beatles, ett känt Beatles-coverband.
Jaha.
Nu bara hör jag att du tänker så här.
Jag zonade ut.
Ja, exakt, exakt. Nej, och den konserten var slut. Den var typ slut. Alltså, någon minut innan 9. Så var direkt, ja, konserten slut. Direkt upp med telefonen. Gå som en jävla zombie till tåget i Stockholm. Sitta med telefonen så här. Och kolla. Så det var en liten speciell upplevelse för mig att se matchen. Det var inte, kanske inte det bäst planerade, men jag såg den i alla fall.
Var du nöjd med konserten då?
Vad sa du?
Var du nöjd med konserten då?
Nej, den var så där. Jag tror också att det var för att jag hade, nej, men grejerna. Jag har sett dem förut och de är bra där de. Men jag tror grejen är att det var nog jag som var så där, inte dem, om man säger så. Man upplever ju allt. Man upplever ju allt via sig själv. På ett sätt.
Fan vad poetiskt du är ibland.
Ja, tack. Nej, men det var nog jag som var så där mer än bandet. För jag, som sagt, har varit så jävla trött senaste. Och så var det så här tanke på matchen.
Huvudet var någon annanstans. Anspänningar och så vidare. Så vidare.
Ja, och kroppen var också någon annanstans. Så det var, jag tar tillbaka att konserten var så där. Det var nog mer jag som var så där.
Klassisk citat. Konserten var inte så där. Det var jag som var så där.
Exakt. Men du, ska vi, nu är vi inne på fotbollsspåret. Ska vi bara titta och köra eller? För du nämnde att vi ska börja någon annanstans.
Det är kul med fotboll igen.
Ja, det är så jävla kul med fotboll igen. Och innan vi tar det finns en man som har gjort att det är kul med fotboll igen. Och det är ju Mikel Arteta.
Är det Portos coach?
Nej, fy fan, alltså fuck him. Fuck.
Det är jävlar alltså. Men det, Ska vi börja där eller ska vi börja på 18.30 i lördags? Vad tänker du?
Ja, vet du vad? Vi börjar 18.30 i lördags så håller vi det lite grann på halster. Både du och jag är sugna att prata om det. Men vi tar 18.30 i lördags först. Ja, nej, men vi tar det först och river av det ganska så fort.
Ja. Alltså, det är ju inte en fokusmatch så det blir ju ingen egentligen djupare dykning i den matchen. Nej. Så sett, men vad, alltså, Ramsdale startar ju, det är väl det största att anmärka på kanske, eller? I och med att han inte har, i och med att Raya inte har lov till att spela mot sitt lag.
Exakt.
I och med att han inte tillhör Arsenal.
Arsenal. Du, på tal om Ramsdale, jag har Brentford-matchen skrivit ner 4 punkter som jag tycker summerar matchen, och sen får du säga något. Eller du var ju redan inne på att säga något kort, så kommer jag avbröt. Så säg ditt korta så tar jag mina 4 punkter sen, förlåt.
Nej, men det här har vi ju egentligen på sedvanlig maner, kan man säga det sån. Så startade ju Arsenal blytung och pumpade på ganska mycket utan att egentligen få någon liksom ut. Det blev fan fel att säga, men jag får inte liksom den utdelningen vi vill ha då. Tycker jag, inte baserat på de chanserna vi faktiskt har. Tyckte det var en del sumpning. Jag vet inte hur du ställer dig där, men det kunde varit fler mål än det som föll för oss i första halvleken. Ja. För vi behöver ändå adressera den största, alltså, deklarera mål efter 19 minuter, så det är klart att vi får ett relativt tidigt mål på det inlägget. Han kommer där i boxen som jävla sheriff liksom.
Ja.
Men jag fan inte säga, Filip. Men det är ju det är klart att andra saker hamnar i fokus den här matchen. Det förstår vi alla.
Ja. Så är det. Du var ju, ja, exakt, och det är faktiskt en av mina punkter, så jag vet ju vad du åsyftar på, men jag kan ju ta min punkt bara. Ramsdale supertabbe, men
där kommer jag.
Ja. Och där, när man kollar tillbaka på den här matchen, säg om ett halvår när vi ska summera liksom den här säsongen, eller några månader, så kollar man så här, ah, Brentford, Arsenal-Brentford 2-1, vilken match var det nu igen? Just det, det var Ramsdale och Havertz. Det är det man kommer komma ihåg, visst är det det? För Ramsdales tabbe, den sätter ju liksom stämpeln på något sätt, och det var det som var snacket innan, ja, ah, nu måste Ramsdale stå. Jag sa det ju förra avsnittet sådär, ja, ah, men Ramsdale så, då blir det alltid något, eller alltid blir det inte, men då vet jag att då kan det hända slarviga mål, vilket också hände. Men jag vill också lyfta att han gör ju två också matchavgörande räddningar i andra halvlek.
Ja.
Ja, så det är inte bara bu utan också väldigt mycket bä för Ramsdale.
Ja, men han räddas ändå, men jag tror ändå att det blir en liten dålig smak i munnen i förhållande till att det här förmodligen är Ramsdales sista match.
Ja, jag läste, har du läst ryktet nu som figurerar att Arsenal ska köpa in en ny amerikansk andremålvakt?
Stämmer, ja. Jag såg det. Det var någon sån 23-årig quote-unquote talang, jag vet inte.
Nej, det är, find you someone who loves you equals much as Arsenal loves American second goalkeepers. Nej, den var dålig. Men något i den stilen.
Ja, i stort sett i den stilen.
Ja. Vill du fortsätta eller ska jag gå på mina punkter? Eller
Alltså, grejen är den att i första, alltså det blir så här, jag orkar typ inte med livet i den, det är klart jag orkar med livet, men i den stunden när detta sker, och det har ju varit liksom hans akilleshäl, hela det här, de här trevande första stegen för att sen försöka tjonga iväg den liksom, det har ju varit hans grej typ,
ja.
Att han får ju fan inte till det.
Nej.
Så jag vet inte, Filip, utan det är klart det är tufft på något vis.
Ja.
Att se, vi alla älskar ju han liksom. Vi gör ju verkligen det. Han är en publikfavorit. Och så ser man han lite falla isär framför ögonen på en.
Ja.
Det tar fan emot alltså.
Ja. Men vet du vad jag tycker är fint, och nu går jag in lite grann, kopplar ihop med Porto-matchen. Det är att efter Brentford-matchen, så jävla mycket praise han fick på sociala medier efteråt, Ramsdale. Både av spelare men också fans och sådär. Det tyckte jag var så jädra fint. Och efter Rajas superduper mega succé med två straffräddningar, vem är bland de första och springer och grattar? Aaron Ramsdale.
Ja, det var vackert att se.
Ja, verkligen.
Det var otroligt vackert att se.
Verkligen.
Men det känns ju som att man bygger någonting, och att man, jag tror han kanske också förstår det. Jag tror inte att det är den här, det kanske inte är så mycket bitterhet, utan mer än bara han förstår vad det är som händer. Han är inte dum.
Nej, och det är ju samma sak när Arsenal vann Community Shield nu mot City i augusti. Då räddade ju Ramsdale, då blev ju Ramsdale hjälte, för han räddade en straff, eller räddade han två? En eller två, jag tror han räddade en i alla fall.
Bra fråga, Filip. Ja. Jag låter det vara osagt.
Men jag vet att han säger att han räddade en och avgjorde så sätt. Men vem var bland de första att springa och gratta Ramsdale då? Jo, andremålvakten för tillfället vi hade då, Matt Turner. Så det är alltså Arsenal communityn, eller vad man ska säga, i målvakt. Eller målvaktscommunityn i Arsenal verkar vara jävla fint. Alltså, jag vet inte vad de pratar om i bastun efter träningarna, men goda samtal verkar det vara i alla fall.
Onekligen.
Ja.
Nej, men de är ju, det känns ju som att det är en hälsosam konkurrens på något vis.
Nu lät det ju som att Arsenals målvakter har någon slags hemlig bastuklubb ihop. Kom jag på mig själv att jag sa det hoppas jag inte att det misstolkas ute i stugorna.
Vet du någonting vi inte vet?
Ja, ibland, Filip. Ibland så behöver du inte säga allt du tänker på högt, Filip.
Du är också en sån som pratar innan du sänker av och till, eller?
Av och till är jag verkligen det. Och det var ett sånt tillfälle nu. Hade jag inte lyft upp det där andra tillfället, så tror jag att det hade just let it slide. Då tror jag inte någon hade tänkt på det. Men nu sitter alla som lyssnar nu med en bild som inte är så passande av Arsenals målvakter i en bastu, kanske. Nej, men lägg av nu, Filip! Fortsätt. Säg något mer. Säg något, Tommy!
Nej, rädda mig. Nej, rädda gubben, mig. Du är där helt själv. Nej, men fan, det verkar ju vara som att de får ihop det på något vis där.
Ja, onekligen.
Att det känns som att det är ett hälsosamt gäng liksom. Att de har varandras ryggar, att man kanske, hur fan bygger man ihop det annars liksom? Det är ju jättesvårt att få ihop en sån grupp.
Och det här, förlåt om jag flikar in, men återigen, Mikel Arteta, alltså vinna fotbollsmatcher, bla bla bla, det är ju självklart det bästa som finns, men hur gör du det? Du gör det via en stark grupp, starkt omklädningsrum, alltså laganda till 1000 plus mycket annat. Och det är lätt att man bara tänker att men han gör det för att han har köpt spelare och han gör det för att han har bäst taktik och bla 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 bla. Men lagandan i Arsenal anno 2023-2024 och kanske och många säsonger tillbaka också, det är ju något i hästväg alltså. Är det inte det?
Eller jo,
är
det? Jo, det är det ju. Det kom ju, den här grejen kom ju fram nu. Hur ska jag förklara den här? Alltså det är en bild på typ Arteta, så var det så här, den här coachen tog över när vi var det här, nu är vi det här. Typ. Förstår du vad jag menar när jag säger det?
Du, jag förstår precis. Bild
att tänka på.
Ja, jag förstår precis. Och roligt att jag har tänkt att spara det här samtalsämnet tills Porto-matchen. Men nu när vi ändå är inne på det så vill jag prata om det här, för det är precis som du säger. Och visst, nu, hur länge sedan var det han tog över nu? Är det 3,5-4 år? Vi säger 4.
Ja, jag vet inte, när ville du att han skulle kickas?
Nej, sluta Tom.
Den måste du ha sett komma, gubben.
Ja, nej men det är helt jävla ofattbart. Han tog över inte bara ett fotbollslag på dekis. Han tog över en hel jävla förening på dekis.
Mm-hmm.
Och,
ja, det var inte så mycket framtidstro kanske just då vid det tillfället.
Nej, men allt. Och nu 4 år senare, och visst 4 år, det är väl lång tid, men Jag tycker att i sammanhanget, i kontexten, är det ju en sån fruktansvärt kort tid som har tagit ett lag, en förening, en fotbollsklubb på sån jävla dekis upp till kvartsfinal i Champions fucking League och titelutmanare, inte bara en säsong utan 2 säsonger i rad. Det är, och nämn mig en tränare i världshistorien som har gjort det här innan och då att det är hans första jobb. Alltså är det skitsamma om det är Ancelotti, har väl säkert gjort jätteunderverk i någon klubb, men då ska man komma ihåg att Ancelotti har varit tränare i 40 år. Liksom. Det här är Artetas första jobb fortfarande. Han har inte ens tränat BK Häcken i Allsvenskan som uppvärmning, utan det är första jobbet så gör han det här. Det är helt jävla vansinnigt.
Ja, det är knas. Var Tony Pulis kanske? Jag tyckte ändå det var kul.
Ja, jag med.
Ja, det var onekligen.
Du ska få en sån här.
Nej, jag kan inte säga någon så. Jag vet inte vad han Tuchel i början, var han så pass? Jag vet inte.
Nej, det tror jag inte. Vad gjorde han i hans första jobb, managerjobb? Kom han till kvartsfinal? Jag ska faktiskt googla Thomas Tuchel nu bara för att se. Nu ska vi se. Han är tysk fotbollstränare, står det på Wikipedia. Just det stämmer. Så
det här,
långt är vi med.
Det är riktigt bra.
Ja.
Filip läser från Google. Det är det nya segmentet.
Ja, uppdrag som tränare, Thomas Tuchel. Jag vet inte, vi tog han som exempel. Men. Mainz.
För jag sa det, eller?
Jo, men varför tog du han som exempel?
Aha, nej, det var inget. Eller till första 3,5 åren. Ja.
Ja. Hans första tränarjobb någonsin var i Augsburg, i andra laget i Augsburg. Vi kan vara generösa och räkna bort det. Hans första tränarjobb någonsin var i Mainz. Vad jag vill minnas var Mainz aldrig titelutmanare någon gång mellan 2009-2014, och de kom aldrig till kvartsfinal i Champions League då. Vad jag minns.
Jag låter det vara osagt.
Ja, okej.
Okay. jag kan inte heller riktigt minnas att Mainz var med, men jag vet vad det är. I give them the benefit of the doubt. Nej, men
det kanske var deras golden years då, som vi helt bara flög under radarn.
Förmodligen,
för oss.
Alltså, jag tycker det är så sjukt att Mainz golden years bara gick helt omärkt förbi för resten av världen.
Ja, men vi kan ju ta en annan tysk tränare, Jürgen Klopp, som är liksom
Men är det, nu blir det den här Google-segmentet. Det är så på riktigt nyck vi
förlåt. Det liksom
skoj, så blir det det här legit Philips Google-segment.
Okej, Klopps första uppdrag som tränare, Mainz, också Mainz, vad passande. 2001-2008, correct me if I'm wrong again, men jag minns inte att Mainz var titelutmanare i Bundesliga då och kom till kvartsfinal i Champions League. Någon gång under de åren.
Nej, ja, som sagt, jag vet inte, Philip. Det har de nog inte gjort.
Jag har en man kan likna det med nu, det Arteta har gjort i Arsenal, och det är det jobbet Pep gjorde när han tog över Barcelona första svängen. Där kan man
var han, var han, var det hans första uppdrag?
Ja,
återigen, kom... det blir, nu blir det här någon jävla...
Nej, men han kom ju från... hans första uppdrag var ju Barcelona B. Men hans första uppdrag som A-lagstränare var i Barcelona. Och då var han där i 4 år. Men å andra sidan, var Barcelona på sån dekis då? Det kanske de... Jag tror faktiskt att de var det. Okej, så där kan man dra en liknelse. Men återigen då, om man jämför Arteta med Pep. Ja, det är ingen dålig gubbe att jämföras med. Och det är ofta de två jämförs, men av förklarliga orsaker. Men okej, Pep då. Där har vi en liknelse. Ska vi återgå till Brentford-matchen?
Jävlar vad vi zoomar ut där.
Japp. Okej, ska jag dra mina punkter?
Det tycker jag definitivt att du ska nu. Vi är ju i halvtid. Vi har inte kommit längre.
Nej, men okej. Först av allt vill jag skicka en shoutout till... för jag kollade på den här matchen med min kära kompis Peter. Och vi kollade i Örebro på den här matchen. Då kollar vi andra halvlek med...
Shoutout Örebro.
Ja, det är inte ofta jag gör det, men det här ska de ha. Med Arsenal Swedens falang i Örebro. Som hänger på en pub som heter Kvarteret. Vi var där och shoutout till Henrik Segelsson som vi träffade där, som jag också, vi har haft lite kontakt med på Twitter. Det var god stämning, det var kul och sådär. Det var en punkt, shoutout till Arsenal Swedens falang i Örebro och Henrik Segelsson. Nästa punkt var Ramsdale, då har vi lyft. Och min nästa punkt är Ben White, bäst på planen den här matchen. Nu ska vi inte ge poäng efter den här Brentford-matchen, men hade vi gjort det, då hade han fått...
Ja, det hade han fått dem. Han har fått 3. Han hade var sjukt. 2 ass, alltså.
Han hade fan fått alla 6 poäng. 3 poäng Ben White, 2 poäng Ben White, 1 poäng Ben White.
Det är första gången. Det finns en första för allting, eller?
Nej, men skämt åsido. Och det är så jävla synd att han inte får efter den här matchen. För det är många gånger du och jag har suttit så här. Ja, Ben White, han hamnar strax utanför topp 3. Strax utanför. Men... Så jag tänkte faktiskt fråga dig här och nu. Och det bestämmer ju bara du och jag. För att vi som sätter reglerna... Jag är beredd att göra ett undantag. Är du det? Att ge bara White 3 poäng efter den här matchen och så gå vidare?
Nej, det är alldeles för att... Ska vi säga 2 där, eller?
2 poäng. Jag tar det. Ska vi sätta dem? Han får dem som en bonus.
Vi sätter 2 poäng till White för hans insats.
För du nämnde ju att han gjorde Rice assist till 1-0. Och han gör ju också assisten till Kai Havertz. Och alla ni som har väntat, här kommer det. Och då tänker du så här, va? Har du inte med slutbiten? Jo då, det kommer här. Nu har vi en jingle.
Ja, det är fantastiskt, Filip. Ja. Långt ifrån den bästa kvaliteten, men någon det lästa redan.
Ja, men... Ja,
hur mycket har du fått googla till det här?
Nej, jag visste faktiskt. Jag sökte på Tim Stillmans Twitter, @Stillmanator, för han filmade från... Och det här ljudklippet är just från Brentford-matchen. Det här ljudklippet. För han filmade hela arenan där då sjöng, 60 000 sjöng det här. Jävligt, jävligt mäktigt. Det är
kungligt.
Ja, man önskar att man var på Emirates varje match. I och för sig, jag var på väg att säga man önskar att man var där, men man önskar att man är där varje match så här.
Ja, alltså hade man kunnat bara haft den lilla delen med man hade bara varit den lilla delen.
Mm.
Så hade det varit helt fantastiskt.
Ja, ja, verkligen. Men där satt den, Kai Havertz, och vi satt ju i Örebro, jag, Peter och 3 stycken till från Arsenal Swedens falang i Örebro och sjöng den här. Det var inte lika mäktigt som det här ljudet. Utan vi var ju 5 stycken. Men man får göra så gott man kan, va? Det är inte svårare än så.
Det är ju faktiskt inte svårare än så, sjukligt nog.
Okej, ska vi gå vidare? För det var lite grann det om Brentford-matchen, eller?
Det om det, som du brukar säga.
Det om det, det är så jag brukar säga. Då går vi in på göttebiten. För jag tänker mig att typ 90% av de som har satt på det här avsnittet vill höra snack om Arsenal Porto.
Sätter på jingen igen.
Okej, 90% har satt på för att höra det här.
Där har du det.
Ja, jag kan lova att den kommer minst en gång till under det avsnittet. Minst en gång till.
Ah, horribelt, Filip.
Ja, okej. Okay. Nu ska vi prata om returmötet i åttondelsfinalen i Champions League. Arsenal-Porto på Emirates. Innan vi gör det, för jag var lite skrytsam och privat.
Jag vet ju definitivt vad du ska prata om. Ja, för fan, kör på. Vi har ju nämnt det. Har vi inte det tidigare?
Det kanske vi har gjort, jag minns faktiskt inte. Men det här var ju då alltså matchen då jag, er egen, Filip Herr Tolf Tolf, var med i matchprogrammet på Emirates och pratade om bortatröjan 99-01. Eller jag pratade om lite annat, blev intervjuat i ett uppslag. Så det är jag jävligt stolt över. Och vilken jävla match jag kommer ihåg det från.
Med all jävla rätt, Filip.
Ja, det är jävligt. Det känns som en once in a lifetime. Hoppas inte det, men jag tror ju dessvärre det. Men riktigt, riktigt jävla fett faktiskt. Riktigt jävla fett. Och hade jag vetat, hade jag vetat, för jag fick ju reda på att jag var med. Jag fick ju höra från dem redaktion.
Hur blev du kontaktad?
Jag blev kontaktad via en Facebookgrupp som heter Arsenal Shirt Collectors.
Så var det, ja.
Och där pratar man i tröjor och sådär och sådär. Och så var det admin i den Facebookgruppen, jobbar också som redaktör, om jag har fattat det rätt, för matchprogrammen. Och så kontaktade han mig och bara, ser att du kan en del om tröjor och vi brukar ibland prata tröjor om matchprogrammet och sådär. Och så...
Det här hittar du på, va?
Nej, det är sant!
Alltså jag menar just det här, jag ser att du kan en del om tröjor. För jag har också sett den här Sokratis-tröjan. Du var så jag skulle nog ärligt säga, Filip, att jag håller fan inte med.
Nej, men det finns en historia bakom min Sokratis-tröja.
Ja, det måste du nästan ta, för Mattias Olausson är jättearg.
Okej, jag ska dra den. När jag pluggade till förskollärare så hade jag en kompis i klassen, Stafis, hette han. Han var från Grekland. Och han hatade, avskydde Sokratis. Så det var ganska ofta, inte varje gång vi sågs i skolan, som vi pratade om Sokratis. Och han, du
hatade din kollega, eller vadå?
Nej, min klasskompis. Han varje gång, alltså jag fattar inte Sokratis. Han är så dålig. Men han har spelat i Dortmund, han har spelat i Milan, han har spelat i Arsenal. Jag förstår det, han är så dålig. Och då skrattade vi åt Sokratis. Och då tänkte jag så här, ja... någon gång vill jag fan ha en Sokratis-tröja bara för att vi kommer jag att tänka på honom, min gamla klasskompis.
Och då tog du liksom den snyggaste tröjan vi haft också då.
Nej, och då tänkte jag tror att två flugor i smällen för den turkos skitfula tröjan.
Den är inte jättesnygg då.
Nej, det är min hattröja. Det är den fulaste tröjan jag tycker Arsenal någonsin har haft. Och då tänkte jag, ja men då kan jag ta den här och sätta Sokratis namn på, för då blir det på något sätt två negativa flugor på smällen. Om du fattar vad jag menar.
Okej. Ja, jo, jag kan väl förstå det på något vis.
Ja. Men nog om det, om mina tröjor. Men det är väldigt kul att vara med i matchprogrammet. Kul som satan. Men nu lämnar vi det därhän och vänder oss till dig, Tobbe. För nu ska vi gå igenom det här lite mer noggrant med startelvan och sådär. Med tanke på att det här blir vår fokusmatch. Så the floor is yours.
Vad vill du ska börja någonstans?
Jag ställer frågan som jag brukar.
Vad tänkte du när den kom ut?
Och tankarna där och då kontra några tankar i efterhand som du hade. Det har ändå gått två dagar sedan matchen.
Ja, det är ju tydligt egentligen att den gode Gabriel Jesus vilas ju fortfarande, verkar det som. Man stressar inte tillbaka han, för att det man gjorde var att egentligen börja med han på bänken då. David Raya, Ben White, Saliba, Magalhaes, Kivior, Martin Ødegaard, Declan Rice, Jorginho, Bukayo Saka, Havertz och Leandro Trossard. Och då är det ju så att den gode, nu blev det den gode gånger två. Gabriel Martinelli är ju inte fit for fight. Och därav så gick ju Trossard in på den positionen istället för han då, helt enkelt.
Just det.
Man hade kunnat starta Gabriel Jesus, Zinchenko, Tomiyasu tillbaka. Såklart hade vi en publikfavorit. Cedric Soares var ett alternativ. Dessvärre inte dessvärre så fick han inte spela den här gången, men han får hoppas på en start inom en snar framtid. Helt enkelt.
Ska vi dra det förresten på tal om Cedric, att vad som väntar på i din post?
Det är en du menar det att det är en det är en tröja på väg till mig. Är det det du menar?
Det är det jag menar. Där har vi den.
Ja, det gillar du, va?
Ja. Och du, då kan du inte säga någonting om min Sokratis-tröja längre, för då äger du faktiskt.
Jo, nej, jag tror inte det är värre. Vi kan lägga upp, okej, men Cedric Suarez, det var ju det här liksom, att vi har skämtat lite fram och tillbaka och så vidare, och det slutade ju med att ni fick rösta då, och då åkte jag ju dit på det. Aha. Och därav så har jag faktiskt skaffat mig då den här jävla Cedric Suarez-tröjan, som är första på, vi konkluderade, var det 8 år eller?
Ja, något sånt va? Aha.
Ja, så tack för det folket. Ni är fantastiska. Era jävlar.
Ja, vi har underbara lyssnare, det har vi.
Ja, vi har lyssnare. Är det där ska vi börja
det
där?
Har vi. Det. Ja, exakt.
Ja, vi kan ju börja vi. Där då.
Ja. Japp.
Nej, skämt åsido. Så att Cedric Suarez tröjan är på väg helt enkelt. Den jag vet inte om du väntar på mig att göra det, men kanske inte. Eller har den kommit till dig?
Nej, jag har ju beställt den hem till mig då, ja. Den har inte kommit, nej. Jag har fått notis om att den är på väg från England, så den kommer väl här om en vecka eller så kanske.
Ja, herregud, ja. Det blir kul. Nej, så jag är otroligt nöjd såklart med det inköpet då. Det är topp 3 inköp denna månaden. Bara ett av inköpen är bröd.
Jag känner mig väldigt flittrig idag. Eller så är det, du är lite extra rolig tycker jag också.
Jag vet. Tillbaka till startelva kanske. Det var väl typ, det var en förväntad startelva när man har med sig att man väntar med Gabriel Jesus helt enkelt. För det är väl han egentligen som är den andra som kanske man skulle ha satt på banan, va? Eller?
Ja, jag är enig. När jag såg startelvan så min första reaktion var så här, ja, det är det bästa vi har just nu. Alltså det är bästa startelvan. Och Jesus, är du inne på, hade han varit 100% fit så hade han kanske gått in. Men med tanke på också den formen vi har haft nu senaste månaden utan Jesus, så ser jag ingen anledning till att bara stoppa in han bara för att.
Så... Nej, och det är också det är väl landet Hazard som får sätta sin plats till förfogande då, om vi ska vara helt ärliga, va?
Ja, det är det ju. Ja, det blir det ju, ja, precis. Och sen Martinelli var ju borta, det var du kanske inne på också, men han är ju borta på grund av skada. Så men i och med den skadan så är det här det bästa laget vi hade att ställa upp, tycker jag.
Ja, nej, det var jag definitivt inne på, Filip. Och det stämmer att det var det bästa laget vi hade att ställa upp med. Det var inte något att inte säga hymla med, nej. Det är det väl absolut inte i och för sig. Men det var den bästa startelvan vi hade ju ett jobb framför oss helt enkelt som skulle göras.
Ja.
Vi går ju också in med ett otroligt liksom positivt, även om det blev 2-1 mot Brentford där, så är det ju sättet man vinner på, att man hittar en väg att vinna. Och att det är då, nu behöver vi inte köra ljudeffekten igen kanske, men att det är vår tyska hjälte som sätter det liksom, och han har ju
vem då?
Ja, vem? Nej, du kommer ju, den knappen kommer ju gå varm nu, känns det som.
Vilken knapp?
Du vet vilken det är, sluta nu.
Den här knappen. Ja,
du är som ett barn på julafton som har fått en nytt en ny leksak.
Japp.
Jag vet ju det att mamma berättade någon gång att jag och min bror hade fått suspensoar när vi var yngre. När vi spelade hockey så fick vi suspensoar, så vi sprang runt med, jag tog på oss dem och så sprang med suspensoar i hela julafton. Det är väl en syn.
Gud, det måste vara bästa julminnet dina föräldrar har någonsin, när du och din bror springer runt med suspensoar.
Alltså. Så om jag inte minns fel, så har vi också försökt sparka varandra i gollerna då, att det var väl det man gjorde, eller?
Sparka, och så lite hårdare för varje gång också. Sparka, man bara, det kändes inte. En gång till, lite hårdare.
Fast det gjorde ju ont på en själv istället, när man sparkar mot ett plast liksom. Ja. Yes,
ja.
Bästa startuppställningen, yes. Enligt mig då.
Matchen börjar, och jag vet inte hur vi ska summera, om man ska summera första halvlek på något sätt, för jag tycker Arsenal kommer ju till några halvlägen, det Saka har något halvläge, Ödegård har något skott tätt utanför, men jag tycker inte man ska förringa att Porto gör ett bra jobb, men ett sånt jävla grisjobb alltså. De har ju kommit dit med en matchplan.
Äckel.
Ja.
Ska vi benämna det som sker på, under uppvärmningen, att de for real övar på att rensa inlägg.
Ja.
Det var det den gjorde.
Ja, precis. Jag hörde någonting om det. Kan du inte bara... Jag hörde att de på uppvärmningen...
Nej, det var väl det de gjorde. De alltså, under uppvärmningen så har de alltså stått och liksom på fasta situationer, och att backlinjen då ska ha nickat undan bollar.
Ja, men precis. Jag hörde något också om att de stod på uppvärmningen 11 stycken i egna boxen och liksom bara försvarade.
Ja, jag kan ha sett fel och att det var hela gänget. Men i alla fall, ja, det försvarades. Ja. Det var väl tränarna som kanske slog inlägg och sådär då.
Ja, men du vet säkert mer än mig, för som sagt, jag kom direkt från en konsert med, och sen telefonen i handen, så jag är inte i stenkoll på vad som hände. Men jag är jävligt sugen på att bara hoppa direkt till Trossards mål. Känns det okej för dig?
Nej, men det kan vi göra. Men Filip, vad är det egentligen som faktiskt händer där då? För det är Trossards mål, ja, det är ett bra avslut, men det är ju någonting annat som händer också, va?
Alltså, jag älskar att du lobbar den till mig, för jag kan prata om det här målet hela avsnittet. Så länge jag får prata om det här målet och om David Raya så är jag nöjd sen. För det här målet, jag vet ju att vi och podcastare och liksom Arsenal-fans slänger sig med liksom sån här Henri-klass, Bergkamp-klass, Vieira-klass och så vidare. När någonting är bra, man slänger sig med lite slentrianmässigt utan att liksom lägga någon tyngd i det. Men det här som Martin Ødegaard gör och Trossard gör, men jag tar först Ødegaards bit, för det här förarbetet som Ødegaard gör med snabba fötter, vrickningar och sådär, det är på riktigt Dennis fucking Bergkamp-klass i den sektionen. Det är så hög världsklass och det går så fort och det är helt jävla sanslöst. Alltså kolla på YouTube-klipp med Bergkamp highlights, vilket jag gör minst en gång i veckan.
Det kan jag tänka att du gör.
Ja, men så fort
sen, vad gör du, Filip? Ja, men du vet vad som gäller, va?
Ja,
det är ju den tiden i månaden, va?
Nej. Exakt. Nej, men så fort det dyker upp liksom på Twitter eller Instagram, så här, Bergkamp highlights, och sen något kort, och då känner jag att jag måste in och YouTube igen och liksom se mer. Och han gjorde exakt såna här saker, så jag slänger mig inte bara med ord när jag säger att det här är Dennis Bergkamp-klass på Martin Ødegaards prestation till målet. Och sen, ni vet jag inte, du ska ta ut topp 3 sen, och det vet jag inte om Ødegaard kommer med. Jag tror det, men vi får se. Men överlag...
Jag vet inte om Bergkamp kommer med, nej, jag tror faktiskt inte det.
Men alltså, Ødegaards match överlag är också... Alltså, den är inte bara Bergkamp-klass. Ødegaards match överlag, det är Bergkamp-klass. Det är Vieira-klass. Det är liksom Henri. Alltså, så jävla mycket han jobbar och springer och sliter. Och han är med överallt. Han är överallt hela tiden. Och vet du vad jag gillar också? Det är att han inte hänger med huvudet någon gång. Utan hela tiden, 120 minuter, bara push, push, push. Kom igen. Alltså, en kapten...
Jag trodde han skulle kollapsa, om jag ska vara ärlig.
Har du sett efter matchen när han faktiskt kollapsar på riktigt?
Det ser också ut som att Ramsdale gökar han bakifrån.
Jag vet.
Nej, det är ju sant liksom. Det såg inte något ut överhuvudtaget. Det såg helt jävligt ut, om jag ska vara ärlig.
Ja, visst. Ja, det ser faktiskt väldigt roligt ut. Men Ødegaard, hans match överlag och den här individuella prestationen specifikt, det spränger nästan skalan. Det är minst i alla fall 10 av 10. Kanske spränger skalan till 11 av 10.
Är det en klassisk 6 plus-insats?
Ja, exakt. Ødegaard blir Glenn Hussein på något konstigt sätt.
Då är det fan full cykel. Alltså, när Ødegaard blir Glenn Hussein, det finns några bättre känslor än det?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror det,
jag tror det kan vara lite så här, det här är det bästa jag har med om.
Ja, och det är nog första gången Ødegaard jämförs med Glenn Hussein, men innebär
förmodligen sist också.
Ja, förmodligen. Och sen Trossard, det avslutet, det är på riktigt också. Det är inte bara något jag slänger mig med, men det är Henri-klass på det avslutet. Alltså, det är ju ett Henri-avslut, Henri-klass, och stänker in den. och 1-0 är ett fucking faktum.
It's a factum.
Men jag vet inte, vill du säga något om målet?
Nej, alltså vilket avslut. Alltså så otroligt viktigt för matchen. Jag tänkte det, jag orkar inte nagelbitare, för det kändes som att man vill ju ett mål i första halvlek, för det enda de var intresserade av var att inte spela fotboll.
Mm. Och det kom ju ganska sent i första halvlek också.
De började ju maska redan efter typ 2 sekunder.
Mm.
De gjorde det, Brentford gjorde, vilka andra är det som har gjort likadant? Det är ju många lag som har liksom, inte bara mot oss, men att man börjar så jävla tidigt med de svinerierna.
Men det här pratade vi om efter förra Porto-matchen, va? Att de på något sätt knäckte koden, att det finns ett stopp, eller ett sätt att stoppa Arsenal, det är att bryta matchen så mycket som möjligt. Alltså få så mycket pauser och avbrott, för då kan inte Arsenal börja spela fotboll. Vad sa du? Brentford gjorde det, Newcastle gjorde det förra säsongen, Porto har gjort det nu gånger 2. Men skillnaden är ju...
Är det någon mer som har gjort det?
Det är säkert, men inte
bara... Rakar med Wolves är också ett otroligt äckligt fotbollslag.
Ja, jo det är de. Jag vet inte om de har spelat så här mot oss någon gång. Det kanske de har, utan att jag minns det.
Nej, de är bara äckelpäckel.
De är bara äckliga. De är bara äckliga.
Ja, men måste vara det.
Ja, men de kommer ju också Porto till några bra lägen, för jag tycker som sagt att Porto gör en bra match fram till minut 75 någonting, för där känns det som att Arsenal verkligen så här, nej men nu jävlar får vi ösa på i det här, men vi kommer väl dit sen mer, för Raya får ju faktiskt, han räddar ju 2 straffar, men han får ju faktiskt göra några riktigt bra räddningar i open play också.
Ja, när Raya är väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare.
Han kanske jag kommer med ju... på lista också. Nej, förlåt,
ja, det låter... Jag vill inte säga att det låter vara osagt, men jag tror att alla som faktiskt kollar på matchen som orkar vara uppe, för det var ju trots allt vardag. Alla som orkar vara uppe och kolla på matchen förstår ju kanske också vad som komma skall. Det ska jag inte sticka under stolen, Filip, för det kanske inte är så svårt att förstå.
Nej, jag tror att alla som lyssnar på det här vet ju hur det slutade och hur det gick. Så vi behöver ju inte liksom hålla det på halster på något sätt. Eller alls.
Är det halst?
Är det halster man håller på?
Jag vet inte. Du vet när man ska slänga sig med den typen av språk och så tar man fel. Det blir så jävla pinsamt ofta.
Ja, jag vet. Men det känns som att det är trademark oss på något sätt.
Du, blandar inte in mig i det där.
Ja, tusan. Du, på tal om Ödegård. Han gör ju 2-0 i andra halvlek. Trodde ju alla. Men vad fan?
Ja, herregud. Okej, nu fan vad fort det gick fram. Ja, alla trodde ju det. Inklusive Tobias Jannisson.
Mm. Nej, men alla. Alltså, jag satt ju på tåget hem och typ slog en bakåtvolt i vagnen. Jag förstår inte till this day vad domaren dömer bort det för.
Han säger att Kai Havert drar i tröjan.
Vem då, sa du?
Kai Havertz drar ju... Nej! Fan, det sjuka är att jag går på den, Filip. Det sjuka är inte att du gör det. Det är att jag går på den igen.
Ja. Nej, men han drar.
Det känns som att det blir följtorg. Varje gång jag nämner den spelarens namn så kommer det...
Vilken spelare?
Nej, Filip, jag går inte på den igen.
Nej, okej. Okay. Nej, förlåt. Nej, men är det det? För det var ju det man fick höra. Han drar i tröjan. Men det är ju ingen specifik tröjdragning. Alltså det är ju sånt som händer i varje duell hela tiden jämt. Och hans lilla tröjdragning på Pepe, som är den största grisen i det grisigaste laget, den påverkar ju inte Pepes insats någonting.
Inte. Pepe gör ju det han gör och lägger sig.
Ja. Och så grinar på domaren, så jag förstår verkligen inte. Jag vet att det var officiella var så här, men det är tröjdragning. Men kollar man på situationen så här, nej, va? Ja, han på tröjan lite grann, men det är inte som att PP:s spel påverkas mycket mer. Och domaren överlag, ska vi bara gå där? Nu vann vi ju så att vi ska ju inte...
Men... Jag har hört olika saker, Filip. Jag har hört att någon tyckte att han inte var dålig överhuvudtaget, medan någon tyckte det var det värsta någonsin sett.
Ja, jag tycker domarinsatsen var svajig så inåt helsike alltså. Och det här Rödgård-målet tycker jag bara är pricken över i-et. Ja, nu vann vi ju, så vi ska inte lägga allt för mycket tid på det här.
Ja, men... jag tänkte, men hade vi satt, hade den suttit, är det så man säger det?
Hade den suttit,
ja, du fattar vad jag menar.
Ja, ja.
Då hade det varit över. Eller jag tror inte de hade gjort ett mål till. Jag tror att de hade haft för svårt att växla upp igen efter att man har gått så långt bakåt. Så tror jag liksom att det är väldigt svårt att bara, ja, nu går vi på det igen.
Mm.
Jag tror verkligen att det är sån. Då har de backat tillbaka till för långt. Nu får de inte till det.
Mm. Nej, jag är helt enig. Hade Arsenal fått in 2-0 så hade det varit tack och godnatt. Och det var ju fler lägen också Arsenal var nära 2-0. För Jesus pratade du om. Han blev inbytt sen. Och han tänkte på det. Hans första bolltouch var ju så jävla nära att bli mål. Det är då den nästan går mellan benen på målvaktsfan.
Ja, bra räddning får man ändå säga, va?
Det var det faktiskt. Det får man ärligt säga.
Helt otrolig nästan. Räddning. Nej, men det var riktigt stökig. Faktiskt.
Och sen är ju Ödegård nära 2-0 också. Han får retur på, är det ett Saka-skott utifrån kanske? Och den, jag kollar på den reprisen nu, vänta där, det borde han göra mål faktiskt. För hela målet är, inte riktigt hela, men stor bit av målet är öppet från hans vinkel, och det borde han göra bättre.
Ja, det kan man definitivt tycka.
Ja.
Vi har chanser. Det är också sån han jävla Konsensiao, eller vad heter han? Han bara, nej, de hade ju inte bara någon chans där, och det var inte liksom, det var inte så att de var så jävla mycket bättre än oss. Men bara, jo, fast det var det nog ändå, va?
Mm. Du, ska vi ta det med Konsensiao? För du menar Portos lipsil till tränare?
Rövhål till tränare.
Ja, jag älskar att du vågat ta ut svängarna mer än mig.
Ja, det är verkligen att ta ut svängarna speciellt mycket, Filip.
Nej, kanske inte. För innan vi tryckte på rekord så pratade vi om det här ju, att han grinat ut och sagt att om man har inte äta, hånar min familj.
Mm. Men det var tydligen inte bara hans familj som hade hånats, eller?
Nej, jag vet inte.
Då gräver ju Twitter fram.
Ja, just det.
Tuchel. Twitter gräver ju fram, illa kvickt grämmer fram, att han har gjort det mot Thomas Tuchel hade tydligen sagt grejer om hans familj.
Mm.
Och Pep Guardiola hade sagt grejer om hans familj. Alltså, hur troligt blir det då när alla säger saker om hans familj hela tiden? Då känns det ju mer som att sådär, har han offerkofta eller?
Det känns
vad händer där liksom?
Ja, exakt. Då känns det ju faktiskt mer troligt att hans familj är jävligt störig. Om det är tre stycken tränare som har pratat skit om dem.
De får nog internt prata om det här, tror jag. Hans familj och han.
Exakt, ja men precis. Nej, men skämt åsido, då känns det som att Porto-tränaren, ett, är en dålig förlorare. Två, bara försöker lägga fokus på någon annanstans. Att så här,
har du talat om uttrycket humble in victory, graceful in defeat?
Nej, det har jag nog inte hört talas om. Men det är, så ska det ju vara.
Ja, men det är väl kanske inte han då. Och det är så de som, Arsenal är så dåliga vinnare. Så bara, jo, okej, vi är dåliga vinnare. Men såg du han efter att de hade vunnit i Porto? Står och dansar en jävla flamenco eller någonting och röker en cigarr. Jag vet inte om han ska öppna kaklådan. Han, den tapasätan, tänkte jag säga. Men jag vet inte om de äter tapas i Portugal. Förmodligen gör de väl det.
Men det är ju det som gör det så jävla extra svinigt. Så ska han så här grina till press. Arteta sa att min fru var tjock. Det sa han inte, han sa något annat.
Ja, men, det var något annat, ja.
Ja. Nej, men och så själv står han där efter en vinst i första mötet. Och liksom de gör ärovarv efter matchen. Och han går ner och röker segercigarr i omklädningsrummet. Och typ står och twerkar eller vad fan han håller på med. Och sen när de väl förlorar i slutändan. Nej, då är det som du säger. Nej, då ska han hålla på och lägga fokus på annat. Och att Arteta pratar skit.
Twerkar.
Ja, men han står i en jävla ovärdig position. Men
det är så det är, så här, om du får barn, Filip, så ska du säga så här, nu hade du en sån här ovärdig position igen.
Ja, det ska jag säga. Ja, det ska jag säga.
Din dotter eller son.
Ja, det ska jag säga. Här, nu står du ovärdigt.
Ja, fair enough.
Ja. Men jag tycker inte vi lägger lite mer luft på det, utan han är...
Nej, utan bara det att vi tycker att han är ett gigantiskt rövhål.
Japp, så, och så går vi vidare. Övertid. Hur gick tankarna? Hur var pulsen? Hur var allt?
Nej, fan, det var ju vardag. Det var någon som sa det blir bättre när vi vinner, och han hade ju rätt då, det blev ju bättre när vi vann, men det var ju vardag.
Hur menar du vardag?
Nej men alltså matchen, förlängning, sen match, vardag. Ja. Jag tyckte det var lite jobbigt, det var lite motigt.
Det var motigt på mer än ett sätt menar du? Att så här, åh vad jobbigt att vi inte vinner, åh vad jobbigt att klockan snart ringer också.
Ja fan, nu är det vardag tänkte jag.
Ja, livet är tufft ibland.
Det är ju det.
För jag satt Hur satt du? Nej, jag satt från minut 80 och bara tänkte, hallå, byten, hallå, vad händer? För tills dess hade vi bara satt in Jesus.
Och det var inte jättebenägna något av lagen till att byta. Men det var någon som bara, ja, de tror verkligen på sina startelver. Och det är väl kanske på något sätt någon form av underdrift av vad man gjorde.
Ja, nej men precis, för jag... Och för Arsenals andra byten efter Jesus kom ju i andra förlängningskvarten. Och då kan jag tycka, nu har jag ju lika mycket fotbollskunnande som Arteta har i hans lilltånagel liksom. Men det kan jag ju tycka är aningen för sent. För vad ska de två byterna göra med en kvart kvar? Det kanske bara är att stabilisera läget liksom och göra att ingen gör något dumt på grund av att de är trötta. Men ja, det var det jag tänkte i alla fall, att byten, hallå, gör någonting nu. Tiden är ju snart slut för fan.
Ja, så där Filip. Tiden är snart slut för fan. Det är det liksom den mimen. Hallå, do something.
Ja, men lite grann så kände jag faktiskt. Hallå, gör något. Gör något. Hallå, vad väntar du på? Vad väntar du på?
Bättre tider eller?
En annan grej jag tänkte på var att de tre byterna som faktiskt gjordes. Jorginho var ju den första som gick ut. Han gick ut i minut 83 och det är också ganska sent för första bytet.
Ja. Men han har väl gjort lite jobbet sitt. Jag sa till tjejen att vi kollar på det, så sa jag det jag tror Jorginho går ut här. Jag sa hans kvaliteter hade gjort sig bra, men jag tror inte han orkar. Det var det jag sa.
Mm. Ja, jag tycker han var bra, men som sagt han kanske inte orkar för och så gick det ju ganska smidigt att göra det bytet. Men det jag tänkte på sen när jag såg att Trossard och Kivior gick ut också var ju att Trossard, bra straffskytt, bra målskytt.
Mm-hmm.
Kivior,
bra målskytt, är det du skulle säga eller?
Nej, men minns du för säsongen i USA när det var sån här MLS skill challenge typ bla bla bla, man skulle prickskytta. Den som var bäst i Arsenal på det var ju Kivior.
Så är man bra...
Ja, han fick högst point. Nu vet jag inte hur mycket man ska läsa in i det, men
det var som attan.
Ja. Och då tänkte jag så här, men då byter han ut två.
Jag tänkte allt för mycket i det.
Nej. Men det var så jag tänkte där och då i alla fall, att ja, men nu byter han ut två potentiella bra straffskyttar och sätter in Eddie Nketia som inte gjort mål på... Han har ju dels inte gjort mål på hur länge
sen
som helst.
Sheffield eller? Sen hattricket mot Sheffield typ.
Ja, exakt. Och när var det? September, oktober.
Något sånt va?
Ja, och inte gjort mål på... Det här har vi pratat om förut. Inte gjort mål som inhoppare sen Jesus gick på vattnet och Moses plockade ner tavlorna och hela den biten. Och sen Zinchenko, jag älskar ju Zinchenko, men han är ju inte känd för att vara en bra straffskytt på något sätt.
Det vågar jag inte svara på, jag har inte sett han dra några straffar. Han är ju dock en ledartyp i laget, det får man ändå ge han. Ja. Så det kanske var så de såg det, att han skulle ta klivet fram där.
Och jag tror att bytet med Zinchenko är att få en bolltrygg på mitt... Jag vet ju att han spelar vänsterback, men han är ju mer mittfältare. Nu när Jorginho gick ut som är bolltrygg får man in en annan. Men återigen, varför tog det så lång tid mellan att Zinchenko kom in? Men
det var det att man trodde att de skulle kunna lösa det på de månader liksom, eller? Det måste ju ha varit något sånt.
Säkert. Ja, kanske. Eller Zinchenko har varit skadad länge också. Man kanske tänkte att han inte hade det i sig. Att, men en kvart orkar han i alla fall och kan spela och liksom vara säker med bollen så att inget gör något dumt.
På samma sätt som de andra, eller?
Vad menar du?
Alltså, Gabriel Jesus.
Ja.
Sergio Suarez, såklart.
Ja, såklart.
Nej, men på samma sätt som de liksom.
Ja, Jesus tror jag är mer bara för att få pigga fötter framåt och liksom ha något att hota där fram. Nketia vet jag inte vad man tänkte. Man var väl tvungen att byta in någon och då blundade han väl och lottade på bänken. Och Eddie blev det.
Är det någon som känner sig manad? Så han bara...
Ja, och Eddie bara, jag! Du, hörde du ljudet i bakgrunden?
Mm. Vad är det som ska hända nu, Filip?
Nu ska vi ta en kort paus, för jag kan tänka mig att alla sitter som på nålar nu efter 52 minuter och vill att vi ska prata straffläggning, och det ska vi göra. Men först ska vi ta en kort paus, för jag måste ansöka om matchbiljetter på arsenalgöteborg.se, där ni kan söka matchbiljetter om ni är medlemmar i Arsenal Göteborg. För nu släpps biljetterna till sista matchen på säsongen, så jag måste bara ta en kort paus och så göra min biljettansökan, så pratar vi straffar sen. Funkar det?
Sök igång det, gubben.
Ja, då är vi tillbaka efter biljettansökningen, och visst är det fucking för jävla bra att kunna göra det via Arsenal Göteborg. Som betalande medlem, går ni in på arsenalgoteborg.se och betala medlemsuppgift. Tobbe?
Filip?
Straffläggning blev det.
Herregud, det finns ju ingenting som på något sätt är värre än det, va?
Alltså, när det går bra så är det det bästa som finns. När det går dåligt är det värsta som finns.
Ah, det är otroligt. Det tar emot, alltså.
Mm.
Varje gång, jag tycker det är också så här. Man vill inte åka ut på det sättet. Det är det som är. Att vinna på straffläggning är, alltså, det är ju bland den bästa känslan. Och ja, min tjej var ju så här, och hon blev helt till sig, tänkte jag säga, nästan så här. Inte riktigt, men nästan.
Säg att hon blev till sig, det blev hon.
Hon blev helt till sig. Nej, men hon tyckte ju det var liksom jättekul att få se en straffläggning. För det kändes ju inte... det kändes väldigt exalterande, för det känner ju vi också. Alltså, att i en sånt läge så blir man ju helt... Som tagen av situationen. Och man är inne i det. Hjärtat klappar ju stenhårt där.
Mm, mm.
Och... Men då är ju frågan, Filip, behövde vi verkligen vara så oroliga? Om vi ska vara, alltså, sånt med facit i hand.
Vänta en sekund. Jag ska bara... Nej, och med facit i hand så behövde jag absolut inte det.
Nej.
Men jag vill bara tillägga, för som sagt, jag kollade ju på matchen på telefonen på tåget, och så gick som en zombie hem, och precis när jag kom hem typ så börjar straffläggningen, och jag bara, jag skiter i att sätta på tvn, jag ligger fortfarande här med den här lilla telefonen, för nu är det full fucking fokus. Den lilla telefonen kändes som en 64 tum plasma tv, för att jag var så jävla inne i det. nej,
du satt med ögonen tryckta liksom in i skärmen,
eller? Ja, men lite grann så. Exakt, det var stora brännmärken på hornhinnorna efter sen. Ja, men med facit i hand, som du är inne på. Nej, med facit i hand så Arsenal la 4 straffar, och de 4 straffarna är det ett extremt hög och bra kvalitet på.
Nej. Något i hästväg, eller?
Ja, det är Ödegård kom in, smiskar upp smiskar in första. Ja, den går lite grann upp. Och den skulle jag nästan säga är den sämsta av straffarna. För kollar man på den så är den i ganska bra målvaktshöjd. Det är bara att målvakten går åt andra hållet.
Termen målvaktshöjd.
Ja, men ganska tacksam målvaktshöjd.
Ja, ja, det kanske du har rätt i.
Andra straffen, har du något att säga om den?
Ska säga, vem var det nu som gick fram som nummer 2? Martin gick först fram. Det var Kai Havertz, va? Nej. Alltså, att jag, hur fan går jag på det hela tiden, Filip? Hallå?
Ja, hallå, förlåt, jag sitter här och skrattar.
Jag förstår att du sitter och skrattar, din jävel.
Det är som det här, du vet, Family Guy-avsnittet med Surfing Bird. När Peter Griffin så här, how interesting. Och Brian till slut bara, don't! Och så, everybody's heard about the bird. Alltså,
är det den? Jag förstår verkligen det. Jag känner mig verkligen som det mest. Alltså, jag känner mig inte som en jättesmart individ för tillfället.
Nej, men
säg
så här, vi har 2,5 månad kvar på den här säsongen. Vi kommer att ha mycket roligt.
Ja, du kommer nog lura mig mer än en gång, om vi säger så då.
Det är min plan. Men seriöst, om Kai Havertz, visste du att han inte har missat en enda straff i hans professionella fotbollskarriär?
En helt otrolig stat för ändå så här, Filip.
Och då är det ju inte så här, ja, men han har bara lagt 2, utan han har, jag tror det var 17 av 17 som han har satt liksom.
Den är det en riktig stökig stat, ja.
Men den är bra. Man tänker Arsenal och straffskyttar, då är det Ödegård och Saka. Jag tänker på i alla fall. Kanske också Jorginho. Nu var ju han utbytt just det här tillfället, men...
Mm. Ja, nej, han var ju straffskytt i Chelsea. Var han inte det?
Jo.
Om jag inte minns helt fel.
Stämmer. Han har också lagt straffar i Italien och har ju även också lagt i Arsenal tidigare.
Mm-hmm. Mm.
Men efter Kai Havertz straffmål nu.
Nu börjar man vara bättre igen. Eller?
Vad sa du?
Nu börjar man vara bättre igen. Vi har inte heller kommenterat de andra sina straffar. För det är ju faktiskt mer än alltså det är ju mer straffar som är än bara de vi lägger. Det är ju faktiskt sant. Ett annat lag som också lägger straffar.
Det är sant, det är sant. Och det är framförallt Portos andra straff jag vill komma till. Fast grejen är, jag vill vända på det och säga David Rajas första räddning. För det är mer, jag brukar tänka så när målvakt räddar straff, att då är det mer en räddning än miss.
Ja, alltså, du, min pappa hade tyckt om det just i tillfället. För han säger ju det att bruka terminologin att man missar en straff när målet räddar. Det är lite märkligt med tanke på att det är faktiskt målvakten som räddar straffen.
Exakt, om man skjuter utanför eller över det sådär, då är det miss. Men just, nu är Raja räddar två. Det är inte Porto som missar, det är Raja som är
riktigt jävla... Nej, gud alltså, vilken fotbollsspelare.
Ja, och det är just det han är. Alltså, David Raja är ju mer en fotbollsspelare som kan stå i mål än en målvakt som är bra med fötterna. Förstår vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar, men det är väldigt intressant sätt att säga det på, kanske.
Ja, nu var det i och för sig händerna han räddade med, så vi behöver inte prata om hans fötter här och nu. Det kan vi save for another
day.
Nej, men...
fötterna är ju det han kämpar, blir ju fel att säga, men det är därför han står istället för en Ramsdale.
Och att plocka inlägg.
Ja, för det är han ju överlägset bäst på av alla i hela Europa.
Ja.
Det visste du, va?
Ja, det visste jag faktiskt. Och det här kanske också blir en diskussion för en annan dag, för att vi har hållit på ett tag nu, men och kollar man på Arsenals försvarsspel nu, så, alltså grejen är, man kan inte försvara en plan överallt jämnt hela tiden, utan någon gång måste man släppa en yta någonstans. Det är det med täcket, ska du dra över täcket över huvudet och frysa om fötterna, eller ha det på fötterna och frysa om huvudet, någon gång måste du och om man kollar på Arsenals försvarsspel, så lämnar de bort kanterna. De låter motståndarna ha kanterna och låter dem slå inlägg. För där inne har vi Gabriel, Saliba och inte minst Raja som plockar inläggen. Så tänk på det nästa gång att Arsenal ger nästan lite grann upp kanterna. Och lägg där till då också att Ben White och Kivior nu, stora, egentligen är ju de mittbackar som får spela ytterbackar, kommer in för att rensa bollar. Och så Raja
är de moderna ytterbackar?
Du, de är de moderna ytterbackarna. Man brukar säga moderna ytterbackar om sådana typ Cafu och Tierney som bara löper upp och ner. Men de är ju omoderna.
Men det är en modern. Det är ju för fan de gamla. Det är, ju, är det inte Peter Spring som är den gamla?
Nej. Det säger man om moderna ytterbackar. Fast det är ju fel att säga det nu. Men det gamla har ju varit, ja men de är moderna.
Roberto
de
kan... Carlos. Var han en modern? Eller var han en... alltså förstår du? Fan vad konstigt det här blev. Du förstår vad jag menar?
Jag förstår. Nej, men man sa ju så om dem, att de var moderna ytterbackar. Men grejen är att man har ju fan sagt moderna ytterbackar sedan 70-talet, då... Jag tror det Ajax.
Ge mig ett utlåtande på Bakarisan, ja.
Modern ytterback då, men han är ju inte som en modern... Han är ju inte som en ytterback ska vara nu. Alltså kolla City, kolla Arsenal och så vidare. Då vill man ha mittbackar som ytterbackar.
Ja, tydligen. Ben White. Alltså, ja, är väl exakt. Det bästa exemplet, som sagt. Kivior också. Ja. Nej, men han var väl ytterback i Spezia, eller?
Han har spelat mest mittback i Spezia. Han har också spelat sittande mittfältare i Spezia, men mest mittback.
Det var som attan.
Ja. Men okej, sidospår igen. David Raja. Första hjälteinsatsen.
Mm. Första hjälteinsatsen, ja. Nej men herregud, vilken jävla fotbollsspelare. Alltså han är ju vilken atlet. Mm. Vilken atlet. Det är väl det man landade på något vis, va?
Ja, verkligen. För det är två, det är ju inte som att det är två dåliga straffar Porto slår. Det är två riktigt bra som han hinner dit på.
Ja, nej, men alltså, det här, jag blir alltid så här, jag kollar på det efterhand. Det här med klassiska att tjuva. Mm. Förstår du vad jag menar då?
Ja.
Jag förstår, de sa att han måste ha en fot på linjen när han liksom går, eller när skottet går av.
Mm.
Känns det inte som att det tjuvas med det stup i kvarten?
Jo, det kanske det gör. Men det är ju inte lika mycket det tjuvades som för några år sedan.
Du tänker att det var mer tjuveri förr?
Oh ja, det är ju, vad fan var det, Liverpool vann väl Champions League. Nu är det 2005, det är 9 år sedan.
Dudek, eller vad heter det? Jerzy Dudek.
Nej, det är inte 9 år sedan, förlåt. Det är 19 år sedan. Men i alla fall, ja, kolla på den straffläggningen. Han går ut, ärligt talat, 2 meter utanför linjen sen. Och det är väl sista straffen han räddar och att Liverpool vinner. Då är han till slut två meter utanför linjen när han räddar.
Ja.
Det är förvisso länge sedan nu.
Jag
vill gå vidare till Arsenals nästa straffskytt på Kai Osaka.
Ja, otroligt säker just nu. Alltså, sån, han har verkligen växt in i det, är som att man så pojken blev man.
Mm. Ja.
Och vi har sett det har hänt framför ögonen på oss.
Ja, alltså ja gud ja. Och det är det som är så jävla speciellt, för som vi har följt hans resa från 18-årig grabb till nu 22-23-årig man. Och vi pratade om det förut. Arsenal var på dekis. Ja, då kom han fram. Lyfte Arsenal till en nivå. Sen har han och klubben hand i hand gått till en nivå. Nu är Arsenal i kvartsfinal i Champions League. Där vi faktiskt hör hemma. Och vem är det som skickar dit oss i straffläggningen? Jo, grabben från kvarteret. Lille pojken Bukayo Saka. Och vi har ju sett han slå straffar i Arsenal förut. Men jag skulle säga att den här straffen mot Porto, det är den bästa han har gjort i Arsenal, tror jag. Han går fram, och om Ödegård piskade dit den, så är ju Sakas straff den jävla fuck-off-straff. Alltså, den går så... Tänker du på en Portos målvakt hinner inte ens slänga sig. Den går så jävla hårt.
Ja, han slår den som ett frågetecken.
Exakt.
Det var nästan det sjukaste, eller?
Ja, att Saka bara går fram och tänker "Ey, fuck you", och så bara bombar han ner den i hörnet. Den är... Man hinner inte med den. Om man inte tjuvar.
Nej, och alltså, som sagt, det du sa, det är klart de kanske tjuvade med. Det har jag inte tänkt över. Det var inte så mycket straffläggningar förr som jag tänkte på. Men tänk vad långt Bukayo Saka kommit från att han är syndabocken i EM-finalen till liksom där han är nu.
Ja.
Det är som natt och dag.
Och det är så kul då att vi har följt varenda steg nu.
Och verkligen bakom han. Fansen har hela tiden stått bakom han.
Ja. Det är nästan som när slash om man får barnbarn och så här åt farfar, kan du berätta om Saka?
Ja, jag ska berätta för dig. 17-åring kom fram i akademin.
Vad fan, vad skrumt. Du låter ju som någon sån gammal berättare på liksom någon julaftons show.
Är det min gamla
gubbrösten?
Ja. Är gubbrösten bättre än Michael Bay-rösten?
Nej, de är på samma nivå, tror jag.
Jag tycker att gubbrösten är bättre.
Skötte kanske du är bäst.
Jag kan vara en gammal urskötte. Och jag ska berätta för dig. Brukar ju säga.
Det här är så jävla dåligt. Vi måste sluta.
Det måste vi göra. Porto får ju en straff till. Och grejen är att den går in. Men Raya är ju där igen.
Han är på den till och med.
Alla, vet du. Ja, precis. Så att han Raya var on fire. Den går in, men han är på den. Ja, vi går bara vid. Rice, Arsenals nästa målskytt, lägger den mitt i. Det är inga konstigheter.
Han lurer skit i det, hur han.
Ja. Ja, det är det han gör. men det är ju det han gör. Och jag har aldrig tänkt Rice som någon straffskytt. Nu har jag inte sett West Ham alla matcher.
Nej, jag hade inte det. Du vet, folk började spekulera ganska tidigt i vem som faktiskt skulle få de här straffarna då.
Mm. Speciellt när de hade några spelare utbytta ju, som jag var inne på. Jorginho var utbytt.
Ja, Jorginho bland annat. Men det är ju inte alltid den mest offensiva spelaren som får det.
Nej. Däremot i för sig så har ju Rice nu klivit fram och så både frisparkar och hörnor, och då borde man ju förstå att han sitter ju på en bra fot på fasta. Det... Så att det borde ju inte komma som en överraskning, men när han steppade fram så tänkte jag, oj, ska Rice slå? Men nu efter när jag tänker efter lite så borde man ju förstått det, för han slår ju mycket hörnor och frisparkar ju.
Mm. Ja, nej, han gör ju det. Han har en otrolig fot.
Mm. Alltså otrolig spelare. Sen skulle jag vilja säga att den här matchen mot Porto, hans två matcher mot Porto, han är ju bäst i världen, Rice, efter Ödegård. Men just de här två matcherna mot Porto kanske var han, några av hans mindre bra, men det är också en diskussion för en annan dag, tycker jag.
Du tycker det är bra.
Ja. Du får äran att bara knyta upp den här straffläggningssäcken, för han gör det ju igen. Den gode.
Och vem är den gode då?
Ja, vem är den gode? Nej, men... ja. Tror du? Ja, vi alla vet vad som händer. David Raya blir ju hjälte. Alltså han blir ju två räddade straffar. Alltså,
ja, han blir ju han som vinner matchen för att det är han som räddar sista straffen.
Exakt.
Men ja, som sagt, Bukayo Saka. Sen är han på den. Declan Rice nätar. Och sen är han vänder som Galeno. Han som har varit liksom igång hela tiden i stort sett.
Mm.
Även Wendell. Jag tycker det är konstigt att de kommer undan så jävla mycket kort, de. För det var satan vad jag tyckte det var, liksom vad det var. Det var konstigt att de inte åkte dit på mer kort. Det är bara sådana känner.
Ja, jag är enig. Och absolut. Inget att säga
men i alla fall, han tar ett steg och räddar den.
Mm.
Och vilken räddning sen, herregud.
Ja, och nu känns det ju som att han har ju varit första målvakt ett tag nu i Arsenal. Men han har ju inte gjort någonting för att få fansens kärlek på något sätt. Förstår vad jag menar då? Ramsdale, tidigare sånger, han har ju ändå gjort så här matchavgörande räddningar. Han har gjort det och det och det. Och så. Men det här är egentligen första gången Raya blir hjälte och får liksom stå i fokus. Förstår vad jag menar?
Det känns som att du har lyssnat på någon annan säga samma sak. Kan jag det stämma, Filip?
Jag vet. Jag vet att det brukar låta som det. Men, och jag vill också påpeka att...
Men det är också så att jag tror det var Anders Jansson som sa det. I vår kära vän. Att han, det var, jag tror det var han, eller i den podden i alla fall, att det var första gången han faktiskt fick liksom vara den riktiga hjälten då.
Ja. Nej, senaste mellan raderna har jag inte lyssnat på. Jag vill bara uppmärksamma att om det är något jag kopierar från en annan podd eller får, då brukar jag vara noga med att säga det. Men det här har jag faktiskt tänkt på. Tänkte jag på där och då att säga, för fan, nu är det första gången Raya liksom blir rubrikernas man och är den som får liksom all kärlek. Och det ska han ha också. För det, om man är målvakt i en straffläggning, räddar man en straff, då är det ju så här, wow, ja, du behöver inte göra någonting mer. Skit i att en stå på de andra. Du har räddat en, det är ju så jävla... Alltså, rädda två, det ska ju inte finnas. Och det är ju som sagt också två kvalificerade räddningar.
Ja, nej, otroligt. Helt otrolig straffläggning. Det är liksom bara buga bocka.
Ja.
Vilken kille.
Ja, tar jag i för stort nu om jag tänker att den här matchen kommer bli historisk?
Kan bli. Det kan vara så att det var här det stod och vägde.
Mm, exakt.
Det var här det vände.
För det är ju första gången på 14 år nu som Arsenal kommer förbi åttondelsfinal i Champions League. Och lägg där till då att det var ju 7 år sedan vi var i Champions League. Och att
det stämmer.
Ja, och att det vänder då på en sån här spännande... Jag vet inte, jag har en känsla av att den här matchen kommer gå till historien även om vi... Även
som var då?
Nej, men du vet att man kommer prata om den i 10 år. Typ som man pratade om... nu var det förvisso semifinal, va? När Lehmann räddade Riku Elmes straff i Champions League 2006. Det pratar man ju fortfarande om idag. Så här, ja, men kommer nog det mötet 2006? Lehmann räddade Riku Elmes straff och blev hjälte. Jag vet inte, jag tror det kommer vara något liknande om den här matchen. Just för att det var ju 14 år sedan vi tog det här steget.
Ja, nej, det känns knasigt om jag ska vara helt ärlig att det var så pass länge sedan som det steget togs.
Mm.
För det, jag kommer ihåg de här matcherna som är, vad heter det, Det är inte i, det är Barcelona, det är Bayern München typ 2 år på rad, men du vet den här liksom jävla pisset. Det var liksom, vi hade ju otur i lottningen, kändes det som hela tiden, och nu då ser det så här, åh, så någon så jävla tur i lottningen. Och så bara, men var fan kom det ifrån? Alltså, vi har väl alltid haft lite stolp ut där, eller?
Ja, det tycker jag, det tycker jag. Och nu på pappret var ju Porto det lättaste laget. Men vi fick, alltså Porto var ju tuffa, annars avgörs det inte på straffläggning i... Jag tror att Porto var en mardrömsmotståndare in disguise. Och med det sagt så vill jag nästan säga redan nu att min mardrömsmotståndare i kvarten, det är Atletico Madrid. För det känns som
där är vi olika.
Ja, vad säger du?
Det är shoutout till Oskar Axelsson här då. Men jag säger City, sa han.
Mm... Ja, precis. City.
Men, och jag är lite enig där. Han sa också, jag sa bring on Bayern. Så. Bring on Bayern. För det är ju en kille som spelar i Bayern som ingen av oss tycker om.
Vem är det? Ja, just det. Han, ja. Just det.
Hur i hela helvete har du inte koll på det?
Nej, men jag skämt. Det var ett skämt.
Jaha.
Att vara så här, vem fan är Harry Kane egentligen? Va? Ja. Min drömmotståndare är Barcelona, bara för att få revansch på dem efter.
Det var också Oskars.
Jaså, är det sant?
Det stämmer, det är helt korrekt.
Ja, nej. Och det låter sig imorgon fredag, vi spelar in det torsdag kväll. Så på imorgon fredag vet vi ju vad det blir.
Ja, ja, som sagt, du säger det. Jag säger jag hoppas på Borussia Dortmund faktiskt.
Ah, okej.
Okay. Jag tror att det kan bli en riktigt kul match. Mm. Samt att vi kommer vinna det.
Mm. Ja. Jag tror, jag har ju sagt det tidigare, men jag tror att Arsenal kommer till minst semifinal i Champions League.
Det har du sagt.
Ja, I got a good feeling. Och,
men Filip, nu är vi på lottningen redan.
Ja. Mm.
Ska jag få lov att göra min grej eller?
Det ska du verkligen få göra, för jag bara dra en statistik först.
Mm.
Att Arsenal har fått 17 straffar den här säsongen, medräknat i straffläggningen och så, inte missat en enda.
Nej.
Det kan vara det för sig.
Medräknat straffläggningen, 4 straffar blir det för sig.
Ja.
Så det är 13 då, men det har vi varit i straffläggning, det hade vi ju. Det är 2 straffläggningar.
Ja, och de är medräknade såklart, men det är inget dåligt. 17 av 17 hittills.
Helt otroligt statistik. Otrolig statistik.
Ja, men nu du Tobbe, får du göra din grej.
Ja, det är du som måste presentera det, Filip.
Ja, jävlar! Åh, nej. Det är en sån dag idag. Okej.
Okay. Det är en sån dag idag. Vad snackar du om?
Nej, jag är så dålig på det här. Men jag gör det. Vänta, jag ska bara göra en grej först.
Nej.
Okej, okay, då har vi kommit till inslaget säsongens spelare. Där en i podden, idag är det din tur Tobbe, ska få ta ut dina 3 bästa spelare från fokusmatchen, alltså Arsenal-Porto. Den du tyckte var 3:e bäst gjorde 1 poäng, näst bäst 2 poäng och bäst i Arsenal ger dig hela 3 poäng. Och de här poängen, jo då, de följer med i en sluttabell, så ser vi i slutet av säsongen vilken spelare som egentligen var bäst i Arsenal-säsongen 2023-2024. Och de här poängen, de ger du gärna med en liten motivering.
Tack så mycket. Ja! Då ska vi börja med 1 poäng då, eller?
Ja, exakt.
Ja, och det är Leandro Trossard.
Ja,
mm. Man får 1 poäng om man gör det enda målet i matchen. För så otroligt på den här Thierry Henry-eskt vis som du så fint sa. Och då liksom i ett sånt viktigt läge att få en chans att göra ett mål. För vi har sett han skjuta långt över. Vi har sett han skjuta brett utanför. Och vi har sett han skjuta i mål också för den delen. Men här sätter han den liksom i ett väldigt viktigt läge i den här matchen. 40 minuter in. Matchen börjar sätta sig. Snart dags för halvtid. Vi behöver göra mål. Han får en chans och han gör ett mål. Och då får man 1 poäng. Vi har också gett mycket ros till han tidigare. Då, och det kanske inte alltid har utkristalliserat sig i poäng heller då. Likt det Ben White nu fick då, 2 extra poäng.
Mm. Ja, jag tycker Trossard-värvningen, nu är det här bara slå in den öppnaste av dörrar, men han har spelat i klubben i lite över 1 år nu, och den värvningen, den blir bara bättre och bättre för var dag som går.
Han gör ju poäng för var 120 minut gör Leandro Trossard poäng.
Ja, det är så.
Eller 122 minut, ja.
Ja. Och så tänkte man en Brighton reject som han var väl där då. Billig penning. Ja, nej, det, den värmningen blir bättre och bättre för varje dag som går. Två poäng. Näst bäst i Arsenal.
Martin Ødegaard.
Ja.
Behöver jag säga någonting mer egentligen? Den assisten är... du säger Bergkamp-esk, jag säger Martin Ødegaard-esk. För man kommer ju börja prata om Martin Ødegaard om 10, 15, 20 år istället för Dennis Bergkamp, kanske. Det är klart att man kommer prata om Bergkamp med, men han kommer ju vara en sån... Han är en generational talent, det är han ju.
Ja, om Arsenal vinner ligan, eller jag menar när Arsenal vinner ligan, då kommer han gå upp där. För det enda han saknar, det är en ligatitel. Men när Arsenal vinner ligan, då kommer han liksom levla upp på den. Så när slash om mina barnbarn frågar, då kommer de fråga, farfar, nej farfar, kan du snälla berätta om Martin Ødegaard?
Ja. Ja, och vad säger du då?
Okej, jag är kär i barn. Vänta.
Nej, det,
nej, nu tappar jag det. Det
var lite seriöst.
Det var dåligt. Okej, men tre poäng då. Bäst. I Arsenal. Jag behöver ju inte fråga, men jag gör det ändå.
Nej, det behöver du inte. Släpper inte in mål. Ikonisk match. Det är ju David Raya.
Ja.
Otroligt sällan en målvakt får den credden de förtjänar. Men det går inte nog att understryka här hur viktig han faktiskt har varit då. Man har pratat om det här med inläggen, att han tar 15% av alla crossovers. Och nästa person är liksom på 7% eller något sånt där då, och hur viktig han är där. Han är inte speciellt lång. Man har kritiserat liksom att han släpper in de här bollarna som blir lite, vad ska man säga, alltså de bollarna som går lite högt, om man säger att han då är en kort målvakt. Men vet du vad, I'll take it any day när han gör den här typen av insatser.
Ja.
Satan i gatan.
Ja, nej, man kan inte ge någon annan tre poäng trots att jag hyllade Ødegaard till över sjunde himlen. Men när man håller nollan och blir straffhjälte, så är det ju han som är matchens hjälte, och då är det tre poäng. Så enkelt är det.
Ja, det finns ingen annan. Alltså, nej. Hade det varit någon annan så hade hade jag valt någon annan, så jag önskar att nu har du kickat med den här podden. Att det var min sista insats.
Mm. Det har blivit dålig stämning.
Där du sitter och pratar till ett eko.
Ja, undrar om vi hade haft lyssnare då.
Alltså att du bara var på en jävla rant i 45 minuter utan att andas.
Precis.
Inget vatten, ingen banan, bara rant.
Det är så roligt att du vet det. Det är vatten och banan, det är min poddkostcirkel.
Ja, det är ju det.
Ja. Men vi kommer säkert att återvända till den här matchen längre fram under poddsäsongen. Men vi stänger den lite grann, den dörren på glänt nu, för att avrunda
fredag.
Fram till imorgon, där vi gör ett bonusavsnitt och bara pratar om Raya.
Nej, men det är ju imorgon egentligen lottningen är då, och det. Men helt ärligt då, som Oskar sa, jag är med på Oskars spår där. Det värsta vi kan få är nog City.
Mm.
För att spela mot City tre gånger inom kort tid är... Ah, fy fan. Nej, det vill jag inte.
Nej, det är tufft. Men grejen är att nu är det kvartsfinal i Champions League. Det ska vara tufft. Och det är ju det här vi har väntat på.
Ja, men jag vill inte ha City. Alltså, jag vill inte spela mot ett engelskt lag nu. Kan vi inte få spela mot någon man inte spelar mot? Kan man inte få spela mot Barcelona då? Kan inte vi få vår hem mot dem?
Det är roligare. Det är såklart roligare. City,
ja,
har vi ju mött
München kan vi inte få mot dem. Alltså det är så här, om vi nu pratar revenge tour, alltså nu ska vi bara kolla vilka som är kvar då. Men helt ärligt så är det ju två lag som vi faktiskt har en vendetta mot.
Mm.
Barcelona framförallt efter finalen.
Ja,
vi inte sticka under stolen att det är inget sånt det är inget lag vi gillar.
Nej. När Barcelona är som sagt en mindre omlottning bara för att få, då blir det Vendetta Tour igen. Eller vad ska man döpa den turneringen till?
PSG kan jag tänka mig också. Alltså de enklare lagen att möta är egentligen, jag tycker att PSG, Dortmund, Barcelona, annars är det ju otroligt, det är tuffa lag att möta.
Mm. Ja, det är det. Och det ska det vara också. Det är det här vi har längtat efter i 14 år, att vara i de här finrummen. Och nu är vi här, så det är ju bara liksom knyt slipsen och nu kör vi.
Knyt slipsen, nu kör vi.
Och på tal om det, Nästa podcastavsnitt vi kommer spela in är ju faktiskt redan på måndag. Så då kommer det här vara, ja, inte rykande färskt, men lite färskt. Så då kommer vi säkert prata en del om det här då.
Yes, sir.
Ja. Och med de orden, har du något mer att prata om, Tobbe? Eller har vi fått med det mesta som vi tänkte?
Nej, det här kan bli en säsong att minnas. Det kan vara så här att vi sitter här och spelar på stora trumman och så drar man City, det blir tufft. Torska 3 gånger på rad mot dem. Fy fan, ridå. Liksom. Jag tror ju inte det, men det hade ju kunnat vara en sån grej. Liksom.
Men är inte det som är grejen med fotboll också? Att när det går bra, då ska man vara kaxig och störsk. Och sen när det går dåligt, då ska man svära och säga
att...
Exakt.
Man måste ju förlåta att känna det här, då, för annars så blir det ju... Vad fan är det annars liksom?
Ja, för om man alltid fruktar för morgondagen, då kan man ju inte leva i dagdagen.
Fan, du är så vis för att vara så... Nu är du ju inte så ung längre.
Nej.
Förlåt.
Med de här 35 åren börjar ta ut sin rätt.
Ja, det är ju det.
Ja. Men okej, ska vi tacka för idag då och runda av och bara njuta av den här segern fram till på måndag och säkert lite till?
Du, vi kan nog njuta av den här en lång period. Det är faktiskt någon form av historiskt, kanske inte är, men det är klart att man har brutit en trend som har pågått under, är det 15:e säsongen? Alltså det är 15 säsonger sedan då. Och vi har ju faktiskt aldrig vunnit Champions League, så det är klart att det hade ju varit mumma att vinna Champions League. Även om jag faktiskt hellre vinner ligan. Och det har jag varit väldigt tydlig med.
Jag säger som David Raya när han blev intervjuad av Henri efter matchen. Tror jag det var. När Henri frågade, vinner du helst Premier League eller Champions League? Och David Raya, iskallt, both.
Ja, nej, men det är David Raya har också kommit till en fotbollsklubb som har aspirationer. Brentford är ju inte där. Det var så här, ja.
Nej, men det får man ju förstå att det är många spelare som använder Brentford som språngbräda. Alla förutom Neil Mopai som tycker att det är det bästa han varit med om. Men jag menar, Ivan Toney har ju inte tydligt att han vill därifrån och språngbräda. Såna, vissa klubbar är ju bara sådana. Det var ju tydligt från första början att David Raya skulle ju inte stå hela sin karriär i Brentford. Han använder ju bara som språngbräda och nu har han gjort det för att komma till en av Europas bästa klubbar.
Har du liksom en viss person som har gått från en engelsk klubb till Bayern München som i åtanke när du säger det, menar jag?
Du menar att Harry Kane använde Spurs som språngbräda?
Precis, ja, för att komma ut till en bättre klubb.
Jag tror det. Du kan ju också mena att Eric Dier som använde Spurs som språngbräda.
Ja, det är också så jävla sjukt. Eric fucking Dier. Ja.
I Bayern München. Det är inte konstigt att han förlorar Bundesliga för första gången på 10 år när de har 2 spursare i laget.
Men så är det.
What to do. Ja, men Tobbe, som sagt, då hörs vi på måndag igen. Och vi, som sagt, då kommer vi säkert prata om det här igen, för det här tåls att upprepas. Men tills dess, Tobbe, det var skitkul att prata idag.
Ja, precis, så är det kul att prata med dig faktiskt. Ja, det stämmer.
Och bara för att en sista gång.